Välkommen till Skånes taltidning nummer 28 2017. Med utgivningsdag fredag den 14 juli. Solen gick upp 4.43 i morse och går ner igen klockan 21.43. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är André Pentmo. Och det här är innehållet.
Marrakesh-avtalet godkänt av EU-parlamentet.
Synskadad Eslövbo fick delvis rätt till egen tvättmaskin.
Och striden om färdtjänsten i Svedala, den rullar vidare.
Så ska vi till Island och gå husesyn hos deras blindförbund.
Här är vi i kontoret till Blindrafelagis.
Ett hus i Reykjavik där synskadade både bor och jobbar och en hel del till.
Vi har också ett svar på förra veckans insändare. Därför var enkäten från SRF Skåne omöjlig att fylla i för blinda.
Mord och en urspårad möhippa blir det i månadens talbokstips som kommer från Kristianstads stadsbibliotek.
Öppnat och stängt bjuder på cykelfärja och ögonklinik.
Och så ska vi till Körsbärsdalen i Nangijala. Sommarserien om skånska filmplatser besöker platsen där Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta blev film.
Vi har en annons om syntolkning av sommarscen Malmö.
Och evenemangstips med krogshow och klosterteater.
Samt kalendern med kraftsport och vattenmusik.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller regionala och lokala meddelanden. Och vi avslutar med en redaktionsruta.
Telegram. I förra veckan godkände EU-parlamentet Marrakesh-avtalet som innebär att det blir lättare att låna talböcker och annan synskadeanpassad litteratur över nationsgränserna. Idag sätter upphovsrätten stopp för det inom EU. I många andra länder är det däremot redan möjligt sedan man genomfört avtalet. Och för att det ska bli verklighet också i EU krävs ett godkännande av varje enskilt medlemsland och dessutom i EUs ministerråd. Något som blivit lättare sedan parlamentet nu sagt sitt. Om det går vägen kan Marrakesh-avtalet ratificeras av EU nästa år och då blir det fritt fram att låna också talböcker från utlandet.
En synskadad Eslövsbo som inte klarar att använda tvättstugan sökte bostadsanpassningsbidrag för en egen tvättmaskin och fick nej av kommunen. Det rapporterar Skånska Dagbladet. Kvinnan är i 70-årsåldern och kan inte längre läsa vad det står på reglage och displayer på tvättmaskinen i den gemensamma tvättstugan där hon bor. Och sökte bostadsanpassningsbidrag till sin egna tvättmaskin. Men kommunen tyckte att hon istället kunde märka de viktigaste knapparna på tvättstugans maskin så att hon hittar dem. Kvinnans förklaring att det inte hjälper när hon ändå inte kan läsa displayerna fick inget gehör. Inte heller hos förvaltningsrätten dit hon överklagade. Fast i nästa instans, kammarrätten, fick hon delvis rätt. Där menar man att det är tydligt att hon behöver en egen tvättmaskin i lägenheten. Men att hon inte kan få bidrag till att köpa en. Detta eftersom Högsta förvaltningsdomstolen tidigare slagit fast att det inte är att betrakta som en så kallad fast funktion i en hyreslägenhet. Däremot kan hon få bidrag för installationen av en tvättmaskin, beslutar kammarrätten och skickar tillbaka ärendet till Eslövs kommun.
Striden om vem som ska köra färdtjänsten i Svedala rullar vidare. Efter nya överklaganden har upphandlingen än en gång hamnat hos förvaltningsrätten. Den vanns förra året av Vellinge Taxi som alltså skulle få fortsätta köra. Men konkurrenten Taxi Trelleborg överklagade och i förvaltningsrätten fick kommunen bakläxa. Vellinge Taxi hade missat ett skallkrav. Och för ett par veckor sedan skulle kommunen istället välja bland de fyra anbuden som var kvar. Robert Aratski är upphandlingsstrateg på Svedala kommun.
Vi gick tillbaka till våra gamla utvärderingsprotokoll och tittade vem som var tvåa efter Vellinge. Och det var Taxi Trelleborg som var nästa i tur. Så vi valde Taxi Trelleborg till nuvarande vinnare och tilldelade Taxi Trelleborg uppdraget.
Men Vellinge Taxi, de överklagade i sin tur. Vad var deras synpunkter?
Ja, de ansåg att anbudstiden hade passerat rätt datum. Vi hade ju ett krav på att de skulle stå vid sin anbud fram till den 6 juni, samtliga anbudsgivare. Och 6 juni hade ju passerats när vi fattade nytt tilldelningsbeslut. Och av den anledningen så frågade vi samtliga anbudsgivare utom Vellinge Taxi då, om de stod kvar vid sin anbud. Och framförallt frågade vi Taxi Trelleborg då, som var de som skulle få tilldelningen. Och de lovade att stå kvar vid sitt anbud, så därför gjorde vi det.
Men Vellinge Taxi tyckte att man inte kunde förlänga anbudstiden på det viset?
Precis. Det är ju Vellinge Taxis ståndpunkt att har anbudstiden gått ut så att säga, så är den utgången. Och det är det de har begärt en rättslig prövning på nu då.
Och de vill också att upphandlingen ska göras om helt och hållet. De var ju ute ur leken, men man kan ju tänka sig att de vill tillbaka.
Precis. Det är deras sätt att kunna få affären, det att vi gör om upphandlingen så att säga.
Sen har det blivit överklagat av ett annat företag också som är med i anbudsgivningen. Telepass.
Ja, de har samma synpunkter egentligen som Vellinge Taxi. Men dessutom så har de hittat ett annat skäl till att det ska göras om. Och det är just det här med samma skäl som Vellinge Taxi blev utesluten för. Att de egentligen inte har följt skallkravet. Att de säger att de har två fordon som de inte har lämnat in trafiktillstånd för.
Så hur går det i förvaltningsrätten nu då?
Ja, det undrar jag också. Det vet man ju aldrig hur en domstol dömer riktigt i sådana här fall. Men för det är som sagt att vi är nere på väldigt formalia och tittar så att säga hur man ska tolka skriven text. Men kommer de att tolka på samma sätt som de tolkade Vellinge Taxis anbud så strikt och formalistiskt, så kommer nog Taxi Trelleborg att inte få tilldelningen.
Mm. Och vem finns kvar då att välja på?
Då är vi nog inne på att göra om upphandlingen tror jag. Då börjar vi komma så långt ner i listan på tilltänkta leverantörer och tiden har nog antagligen gått så långt så att det är lämpligt att börja om från början. Men det är inget vi har beslutat om ens, det vet jag inte, utan det får vi ta ställning till när det blir så dags.
Det har ju varit en upphandling som skulle vara klar redan i höstas och sen har det överklagats och legat hos förvaltningsrätten. Under tiden har Vellinge Taxi fått fortsätta köra tillfälligtvis. Vem kör nu?
Nu är Vellinge Taxi och vi har ju förlängt med dem fram till den sista oktober. Sen får vi se då hur lång tid det här tar, men vi får ju prata med Vellinge Taxi och hoppas att de fortsätter att förlänga om det drar ut på tiden det här.
Sa Robert Aratski som är upphandlingsstrateg på Svedala kommun. Hur länge det tar innan förvaltningsrätten sagt sitt den här gången är det ingen som vet. Senast tog det alltså flera månader. I den nya tillfälliga förlängningen med Vellinge Taxi är uppsägningstiden 45 dagar. Reporter här var Mats Sundling.
Ett enda hus tillfredsställer alla behov som Islands blinda och synskadade kan ha. Nej, riktigt så enkelt är det förstås inte. Men faktum är att på adressen Hamrachlid 17 i Reykjavik samlas många olika verksamheter.
Nu står jag i ett gathörn i närheten av SRFs motsvarighet på Island och nu regnar det. Det är 10 grader, snålblåst och ja, de säger ju att det är 4 årstider per dygn här. Det är det inte riktigt. Idag har det varit höst hela dagen. Igår var det sommar åtminstone halva dagen. Rätt burgna villakvarter men även större hus, grå, vit, puts för det mesta funkisstil. Och här tror jag att nummer 17 på Hamrachlid ska vara. Och det är ett betonghus i miljonprogramstil. 1, 2, 3, 4, 5 våningar med vad som ser ut som bostadsbalkonger. Brun betong på balkongräckorna och vit för övrigt.
Här är vi i kontoret till Plintrafelagis och här jobbar, ska vi säga, ungefär 15 personer. Inte alla heltid utan så som jag, till exempel halvtid eller 60%.
Det här är Kajsa Mattiasson, ursprungligen från Finland och ansvarig för internationella ärenden på Blindrafelagið, den isländska systerorganisationen till SRF. Och hon ska ta oss med på en tur genom huset. Här samsas mycket av det en person med synnedsättning eller blindhet kan behöva på Island. Förutom förbundets möteslokaler och arbetsplatser finns här privat ögonläkare och optiker. Här görs talboksinläsningar och det finns flera våningsplan med bostäder för synskadade, för att nämna något. Och i den ljusa och inbjudande receptionen där vi står nu finns inte bara mottagningsdisken utan även en liten butik.
Vi säljer här såna saker som man inte kan få som hjälpmedel, utan såna saker som man måste köpa. Klockor, alla slags småsaker som du behöver i köket.
Och även t-shirts med roliga uppmaningar.
Ja, just. Den tycker jag mest om.
Det är ett öga som är som Superman.
Ja, stark och kraftig.
Vad är det mer?
Här små figurer. Det är en kvinna. Jag tror hon började liksom producera det här för att ge stöd för Blindrafelagið. Och det är ganska många som köper såna här små dockor eller vad man säger.
De har väldigt stora huvuden och så har de mössor som täcker för ögonen, men de ser väldigt nöjda ut ändå. De ler allesammans. 2500 kronor, det är omkring 250 svenska kronor.
Och det, allting verkar också mycket dyrare nu då kursen till isländska kronan är så hög. Att allt verkar jättedyrt här.
Verkar? Jag har ont i plånboken varje gång jag dricker kaffe.
Just det.
Och så är det en optiker som har butik.
Ja, de är ju helt självständiga. De kunde vara vad som helst, men de vill vara här. Och det är jättebra för oss, tycker jag, att vi har en optiker också här i huset. Vi har nämligen mellan 5 och 10 ögonläkare som arbetar här i huset. Privat ögonläkare.
Okej, och här står det någonting.
Blindravinnustovan. Och det här är faktiskt ett företag som Blindrafelagið äger. Och det är en skyddad arbetsplats för människor som har synskada, men oftast har de också något mera.
Får vi gå in eller?
Ja, det tror jag att vi får. För det mesta är det fråga om att packa in olika slags saker, och här ser du det saker och ting som du behöver i hushållet.
Det är gummihandskar, det är... Oj, jag tappade dem.
Dessa är jättebra faktiskt.
Ja, moppar.
Ja.
Men det här är inte hantverksarbete som görs här?
Nej, utan det här packas in. Sen har vi en som arbetar med korgar.
Korgformade barnsängar, ja, på jul.
Ja, ja, det är det. För småbarn.
Och hur många är det som arbetar här?
Allt i allt rummet 30.
Det är ungefär 30 personer.
Men nu verkar det som många har gått hem redan, eller?
Ja, och nu är många på sommarlov.
Den som sufflerade Kajsa Mattiasson med uppgifterna om personalen heter Ingolf Kartarsson och är chef för verksamheten på Blindravinnustovan, Blindverkstaden, och som alltså säljer de produkter de förpackar under eget namn vidare ut på marknaden. 90% av de som jobbar här är blinda eller har en synnedsättning. Somliga har arbetat länge här, medan andra har packningsarbetet som ett övergångsjobb när de, som Ingolfur säger, behöver komma på fötter igen.
And some people are here maybe for a period of time and then they get another job somewhere else. So it's also ideas also to help people to get on the feet again.
Och företaget omsätter så mycket att det statliga stödet bara utgör 10% av dess inkomster. Resten kommer från försäljningen.
Det är 90%. We get 10% from the state and 90% we have to get ourselves.
Hi hi.
Hi Kaja, vad säger du?
Bara gott.
Hej.
En to.
Okej.
Vi ses.
Du känner alla?
Ja, man känner nu nästan alla som är här.
Vad skulle du säga? Hur många av de som arbetar här skulle ha ett jobb ute i samhället om inte det här fanns?
Inte jättemånga, ja. Sen är det också allt för lätt kanske att bli fast i det man gör. Att man sätter sen inte liksom sina mål tillräckligt högt.
Hur ser arbetssituationen ut generellt för synskadade på Island?
Jag tror att de isländska synskadade har oftare jobb än i de andra nordiska länderna. Men jag tror det är svårast för de unga eftersom största delen av synskadade här, så som också i andra ställen, är äldre personer. Och de har varit med i arbetslivet. Och sen om du liksom blir synskadad någon gång efter 40-50 så du kanske har en möjlighet att fortsätta. Kanske inte just precis i det som du gjorde utan i något annat. Men om du är en synskadad ungdom och försöker komma in i arbetsmarknaden, det kanske är lite svårare.
Men varför är det då lättare att som åtminstone lite äldre synskadad att vara ute på arbetsmarknaden på Island än i övriga Norden, som Kajsa säger? Jo, menar hon, det beror på att islänningarna är så få, runt 339 000 invånare.
Alla känner varandra. I de små ställen du vet om du har varit. Jag känner till exempel en kvinna som är sjuksköterska och hon har varit synskadat säkert över 10 år, men hon arbetar ännu i samma plats. Men hon gör inte just samma saker som hon gjorde förr, men alla känner det är ju samma hattla, så hon kan fortsätta att jobba här även om hon inte klarar av att göra just precis det samma som hon gjorde förr. Här har vi sen våra mötesrum och titta på kartan.
Här har vi en taktil karta över Island.
Ja, och om du tittar på alla små punkter som är liksom de ställen där det bor människor, olika byar och man skulle egentligen bara kalla den här stad.
Det var Reykjavik.
Ja, och kanske Akureyri. Ja.
Men finns det någonting här som visar hur många medlemmar ni har på de olika ställena?
Nej, men vi har ungefär lite under 700 medlemmar. Men det finns någonting mellan 1500 och kanske 2000 synskadade i hela landet.
Och de flesta av medlemmarna i förbundet är äldre, det vill säga över 67. Bara ett 50-tal är under 18 år och lika många är mellan 18 och 30, berättar Kajsa Mattiasson.
Vad ska vi se?
Ja, det får du bestämma.
Ja,
det är du som kan huset.
Här kommer man upp i de nästa våningar där vi har 2 våningar av lägenheter, liksom 3:e och 4:e våningen. Det är hyreslägenheter, då en blir liksom ledig så kallar vi efter.
Har ni en lista?
Nej, egentligen inte, utan man väljer boende på grund av sociala skäl. Och vi har nu fått in mera av yngre folk och vi har också fått mera av utlänningar.
Men hur är det? Är det så att det finns service till lägenheterna då också?
Nej, det här är inte tänkt som en boende med extra service. Alla ska kunna klara sig själva hemma.
Men vad är då poängen med att bo här?
Det har varit först och främst på grund av att det är billigare än på många andra ställen och det är också brist på lägenheter i samhället. Det är jättesvårt att få lägenhet här. Alla som bara kan sätter hellre sin lägenhet i Airbnb, tänker jag. Det är bättre att ta pengarna från turisterna än hjälpa någon som behöver en bostad.
Men hur många skulle du säga vill in här som ni måste säga nej till?
Om vi har en lägenhet och kanske 5-8 personer som söker in samtidigt.
Och där försvann Kajsa Mattiasson uppför trapporna på Blindrafelagids hus i Reykjavik. I ett kommande nummer ska vi följa med henne dit upp, nämligen till den statliga synenheten som finns högst upp i huset och som ansvarar för hela Island. Och så har vi en rättelse till det tidigare inslaget om Island, där vi sa att Sigridur Jonsdottir representerade både Norge och Island under aktionen att gulmarkera otillgängliga platser i Reykjavik. Och det var inte riktigt sant. Sigridur talar visserligen norska och bor också i Norge, men hon representerade bara den isländska synskadeorganisationens ungdomssektion. Från Norge deltog Fatuma Abdi, men hon var inte med i reportaget. Reporter i Reykjavik var Dodo Parikas.
Är Synskadades riksförbunds Skånedistrikt något föredöme när det gäller tillgänglighet? Ja, i dagarna har SRF Skåne skickat ut en enkät om färdtjänst till sina medlemmar. Och frågorna var bra, tyckte Ann-Sofie Karlsson i Bromölla i en insändare i förra veckans taltidning.
Dock har SRF Skåne inte velat föregå med gott exempel vad gäller att tillgängliggöra enkäten för alla, oavsett synnedsättning. Man ombeds, citat, ta hjälp av en vän, slutcitat, för att fylla i enkäten på svartskrift. Ingen länk till enkäten på nätet eller möjlighet att fylla i den i punktskrift har erbjudits medlemmarna. För att svaren ska kunna vara anonyma och för att man ska kunna fylla i den anonymt.
Och det är samtidigt som SRF kräver att andra ska ge information på läsbart medium, sa Ann-Sofie Karlsson som ville se en skärpning. Idag får hon svar.
Tack Ann-Sofie för dina synpunkter på färdtjänstenkäten. Vi i arbetsgruppen diskuterade mycket noga hur vi skulle leverera enkäten till cirka 960 synskadade medlemmar. Vår slutsats blev att vi beslutade att skicka ut enkäten på svartskrift samt inläst på CD. Samt att skicka med svarskuvert som vi valde att inte frankera eftersom det skulle bli en kostnad på cirka 6700 kronor. Vi är medvetna om att man även vill skicka ut den via e-post eller en webbenkät på nätet. Vi valde bort det eftersom det har varit stor arbetsbelastning på kansliet och vårt mål var att enkäten skulle skickas ut innan semestern. SRF Skåne gjorde en webbenkät gällande IT i höstas och det var mycket dålig svarsfrekvens, drygt 12%. Där valde man också att skicka ut enkäten på svartskrift till de som inte hade e-post. Och det är bara drygt en tredjedel av våra medlemmar som har e-post. Färdtjänstenkäten skickades ut i förra veckan i olika omgångar. Och det sista breven skickades i fredags. Idag tisdag har det sammanlagt kommit in 166 svar. Och jag tror det blir många fler. Vill någon ha enkäten via e-post, meddela då undertecknad. Hälsningar Eva-Lena Lindell, sammankallande SRF Skånes färdtjänstgrupp. E-post 0431.430917@telia.com och telefon 070-665-4373.
Och har du som lyssnar en synpunkt i det här ämnet eller något annat går det bra att höra av sig med en insändare. Kontaktuppgifterna finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
Sydafrikanska kriminalgåtor med nutidshistorisk anknytning, mord på Shetlandsöarna, en urspårad möhippa och brev från mödrar till döttrar är de huvudsakliga ingredienserna i juli månads talbokstips som har sammanställts av Stefan Sjölund och Karin Gustafsson på Kristianstad stadsbibliotek. Och eftersom Karin Gustafsson är på semester är det Stefan ensam som vi gav oss ut för att träffa.
Ja, vi har valt en helt annan plats för inspelningen av Julis talbokstips än vanligt.
är inte på Kristianstads stadsbibliotek utan ska till biblioteksfilialen på Gamlegårdens centrum där Stefan Sjölund väntar.
Ja, nej, det är alltså Gamlegårdens bibliotek vi är på. Det är ju lite mångkulturell förort kan man väl säga. Mycket folk från andra länder som bor här ute och nyttjar biblioteket också.
Hur är det med talböcker här? Finns det några eller måste man in till huvudbiblioteket?
Ja, jag kanske ska överlåta det svaret åt min kollega som jobbar här ordinarie.
Helene Bengtsson, jag är bibliotekarie på Gamlegårdens bibliotek.
Och det finns talböcker här?
Det gör det. Vi har en viss efterfrågan. Vi har några som kommer in för att se om det finns, och då vill vi ha ett litet urval så man kan få ett smakprov om man kommer ny som talbokslåntagare. Sen har vi ett par stycken som vi vet om, och då lånar vi oftast hit, i och för sig beställer hit. Men vi har i alla fall ett urval här, annars hänvisar vi till uppsökande avdelningen.
Och det är Stefan då, bland annat?
Bland annat, ja. Mina första två tips är två böcker av Dion Meyer. Och de spelar sig i samma miljö, det är Sydafrika, fast de har två olika huvudpersoner. Det är en polis och en privatdeckare. Det är nämligen så att i en bokcirkel som jag är med i så brukar vi välja en författare och så läser vi då olika böcker av den författaren. Och så kom vi då på att ingen av oss hade läst något av Dion Meyer. Och mitt val blev då en som hette Den sista safarin som utkom på svenska 2012. Inläsare Björn Lövgren, Daisy, 16 timmar. Huvudpersonen Lemmer är en frilansande privatdetektiv och livvakt. Han har köpt ett hus i en liten stad långt ifrån Kapstaden som han håller på att renovera. Men ekonomin är skral och ibland måste han ta sig ett uppdrag från sin förre chef som förestår en säkerhetsfirma i huvudstaden. Emma LaRue kontaktar säkerhetsfirman och Lemmer får jobbet. Emmas bror försvann för 20 år sedan i Krugerparken medan han jagade tjuvskyttar på uppdrag av regeringen. Emma har hela tiden trott att brodern är död. Men i ett tv-inslag om mordet på en häxdoktor och fyra tjuvjägare så skymtar en bild förbi på en misstänkt som liknar hennes bror väldigt mycket. Hon är faktiskt övertygad om att det är hennes bror, men omgivningen är skeptisk. Emma måste få reda på sanningen och tillsammans med Lemmer ger de sig ut i Krugers nationalpark. Det visar sig att det är långt ifrån ofarligt. Det finns olösta konflikter mellan olika stammar i området och det finns konflikter mellan affärsmän som vill bygga hotell och golfbanor och å andra sidan naturvänner som vill skydda naturen och utrotningshotade djurarter. Och jag tyckte den här var så pass spännande att jag tänkte att jag skulle läsa något mer av Dion Meyer. Och då blev det Kobra som utkom 2016. Inläsare Anders Hogeman, en Daisy på 12 timmar och 15 minuter. En brittisk matematikprofessor kidnappas på en avsides belägen vingård i Sydafrika. Två inhyrda livvakter och en anställd på vingården dödas. Någon dag senare åker en ficktjuv fast vid Kapstadens waterfront, men lyckas fly efter en eldstrid. På båda brottsplatserna ligger det kvar patronhylsor med en märkning i form av en kobra. Polisen Benny Griesel och hans kollegor blir inte lämnade i fred att göra sitt jobb. Höga chefer och säkerhetstjänst lägger sig i och tvingar dem att släppa fallet. Men de lyssnar inte riktigt på det örat utan fortsätter sina efterforskningar vid sidan av. Vi får intressanta inblickar i en ficktjuvs vardag, liksom Sydafrikas nutidshistoria. Och det fick vi även i Den sista safarin. Dion Meyer har nu i år kommit ut med den femte boken i serien om Benny Griesel, Icarus, och den tänker jag passa på att läsa i sommar.
Du säger att det är intressanta inblickar i nutidshistorien.
Det handlar ju mycket om apartheid och vad som har hänt efter att apartheid försvann och alla de spänningar som finns i samhället och som fortfarande ligger kvar. Och det är ju ofta huvudpersonen reflekterar över att ja, han pratar engelska, ja, den här personen pratar afrikans och i förekommande fall när de pratar inhemska språk så att säga. Och vilken klasstillhörighet folk har och sådär.
Och vilken hudfärg?
Ja, i vilken hudfärg inte minst. Ja.
Och vad har vi mer?
Ja, min sista författare idag är en engelska, Ruth Ware heter hon. Och hon debuterar med en spänningsroman, I en mörk, mörk skog. Inläsare Karin Rosén, talbok med text, 10 timmar och 6 minuter. Nora lever ensam i en liten lägenhet och har lyckats att försörja sig som författare. Hon har gett ut en deckare och arbetar på nästa. Hon har inte träffat Claire på åratal och blir överraskad när hon får en inbjudan till barndomsvännens möhippa. Hon tvekar ganska länge, men en gemensam vän från den tiden som hon har en del kontakt med visar sig också ha blivit inbjuden. Och även väninnan tycker att det hela är lite konstigt, eftersom ingen av dem har haft någon större kontakt med Claire under de 10 år som har gått sedan skoltiden. Möhippan anordnas i ett ensligt beläget hus och stämningen är ganska spänd och konstig. Gästerna känner inte varandra, det är Claire som är den gemensamma nämnaren. Och snart uppstår spänningar och frågetecken. Är alla där på samma villkor? Varför har några fått en inbjudan till möhippan men inte till själva bröllopet? Vem är det egentligen Claire ska gifta sig med? Innan helgen är slut så vaknar en skadad Nora upp på sjukhuset. Hon minns inte hur hon hamnat där och utanför rummet står 2 poliser på vakt. Någon är död. Vem är det och vad är det som har hänt?
Spänning därmed, och jag brukar säga att du och Karin fördelar ämnena mellan varandra så att du tar deckarna. Men det är inte riktigt så den här gången.
Nej, hon har i alla fall också läst deckare. Så nu går vi över till Karins tips då, och hon börjar med en svensk deckare. Den heter En sax i hjärtat av Marie Bengts. Talbok med text 16 timmar och 13 minuter, inläsare Helena Gripe. En klassisk pusseldeckare som utspelas på 50-talet på den småländska landsbygden. Hanna Lund återvände till hembygden som hon lämnade för att arbeta som sömmerska och klädskapare i Stockholm. Nu ska hon bistå sin faster som skadat foten. Hon förväntar sig några långsamma, tråkiga sommarveckor med symöten och kafferep. Men hennes fördomar kom på skam när en nyligen pensionerad kvinna hittas död med en sysax i bröstet. Det visar sig att det är många i det lilla samhället som har motiv till mordet. Hanna tycker det verkar som att brottsutredare behöver hjälp, så hon börjar själv luska i grannarnas angelägenheter. Och det finns många mörka hemligheter under ytan. Jag kommer att tänka på Maria Lang när jag läser. Jag tycker verkligen om tids- och miljöskildringen och personerna är trovärdigt tecknade.
Och jag här var alltså inte du utan din kollega Karin Gustafsson.
Exakt. Då går vi över på nästa tips från Karin. Ann Cleaves, Mörk jord. Talbok, 13 timmar och 38 minuter. Inläsare Magnus Velros. Ny deckare med kommissarie Jimmy Perez på Shetlandsöarna. Tredje boken i den nya Shetland-serien. Det är vinter och det har regnat mer eller mindre oavbrutet i ett par månader. Jimmy Perez närvarar vid en begravning av en vän när det inträffar ett jordskred. Våldsamma vattenmassor och lervälling skär ett djupt snitt genom landskapet på väg ner mot havet. I dess väg finns en stuga som krossas. Stugan tros vara obebodd, men Jimmy vill ändå undersöka platsen. Han hittar en död kvinna. Han känner inte igen henne och blir besatt av att ta reda på vem hon var och varför hon fanns i stugan. Obduktionen visar att hon blivit mördad och överkommissarie Willow Reeves kallas än en gång ut till öarna för att leda mordutredningen. Ann Cleaves är en mästare på person- och miljöskildringar och den nya boken är inget undantag.
Men så den sista boken som Karin har valt, och där är det inte en deckare.
Det är en bok som heter Brev till min dotter. Talbok med text 5 timmar och 26 minuter, inläsare Britt Ronström. Och finns även som punktskrift. Samling med texter som alla har det gemensamt att de är skrivna av en mor till en dotter. Redaktör för boken är Elsim Gilmas som fick idén när hon drabbades av ett allvarligt sjukdomsbesked. Hon visste inte om hon skulle överleva och ville därför skriva ner sina tankar, känslor och upplevelser till sin då 4-åriga dotter. Hon bjöd in 11 andra kvinnor att skriva sina personliga brev till sina döttrar. Dessa är Elaine Eksvärd, Anneli Furmark, Nabila Abdul Fattah, Katrina Janouch, Katarina Massetti, Martina Montelius, Maxida Merak, Carolina Neurath, Alexandra Pascalido, Mia Skäringer och Therese Söderlind. Dessutom innehåller boken Märta Tickernes klassiska text Några ord till min kära dotter ifall jag hade någon. Gemensamt för texterna är att mammorna vill stärka och uppmuntra döttrarna. Det handlar om jämställdhet, kroppsintegritet och demokrati. Och massor av kärlek.
Avslutade månadens talbokstipsare Stefan Sjölund från Kristianstads stadsbibliotek. Och han hade sammanställt tipsen med sin semestrande kollega Karin Gustafsson. Det var Dodo Parikas som träffade Stefan Sjölund på biblioteksfilialen i Gamlegården.
Öppnat och stängt. Cykelfärjan mellan Limhamn och Dragör har ställt in turerna. Den 1 juni var det premiärseglats, men nu uppger ägaren att de fått tillstånd från svenska myndigheter till för få passagerare för att det ska gå runt. Danska säger dock okej, men det räcker inte.
Hör har fått ett ombud för Skånetrafiken igen. Efter ett halvår utan kan man nu köpa biljett och fylla på kort hos Coop vid Nya torg. Det förra ombudet, Tösernas spel och gott, gick i konkurs. Och de nya ägarna planerar att öppna butiken i stationshuset den 15 augusti.
I Hässleholm har delar av omsorgsförvaltningen flyttat till nya lokaler på det gamla garnisonsområdet P2. Bland annat är det hjälpmedelsverksamheten som nu finns på Kanslihusvägen 6. Telefonnumret dit är 0451 26 75 66.
I Helsingborg har hjärtmottagningen öppnat i nya lokaler på adressen Drottninggatan 7.
Och i Malmö har man börjat riva den gamla ögonkliniken på Universitetssjukhusets hus, något som planeras ta flera månader. Den flyttade till nya lokaler i höstas och på sjukhusområdet är det mycket som förändras. Efter ögonkliniken står den gamla medicinkliniken och reumatologen på tur för rivning.
Och i Kävling har man börjat riva bygdens landmärke, den över 30 meter höga spannmålssilon. Den byggdes på 50-talet och har stått oanvänd i många år. Vad tomten sen ska användas till är inte bestämt än, men runt omkring byggs det i alla fall bostäder.
I Sjöbo har Flygerfärg stängt butiken på Åsumsgatan 8. Kvar i stan när det gäller målarbutiker finns Sjöbäcks färg på Norregatan.
I Skartofta har butiken Hunden och Herden öppnat. Tidigare låg den i Sjöbo på Västergatan. Men nu har man alltså flyttat in i ett tidigare förstall på Skartoftavägen 119. Och där säljer man kläder, foder och staket.
I Lund har Mesob öppnat på Bankgatan 14. Det är Skånes första etiopiska restaurang och där serveras både kötträtter och veganskt. I lokalen låg tidigare den arabiska lunchkrogen en bit bort.
Och i Tyringe har Lions Loppis flyttat till större och gratis lokaler. Men inte långt, de är i huset bredvid de gamla på Industrigatan. De är öppet den sista lördagen i månaden mellan 11 och 13.
Källagården vid Brösarps backar berättade vi om i förra numret av Skånes taltidning. Då handlade det om äppelkriget och tvisten kring gårdens mark som var en av idéerna bakom Hasses och Tages film. Men gården har skrivit filmhistoria även när det gäller en annan film, nämligen Bröderna Lejonhjärta. Filmen handlar om liv och död, ont och gott. Skorpan, som är sjuk i tuberkulos och vet att han ska dö, tröstas av storebror Jonathan, som berättar om landet Nangijala där det ännu är lägereldarnas och sagornas tid. Och i det paradislika Nangijala finns Körsbärsdalen. Men på andra sidan finns även Törnrosdalen där det onda härskar. Jörgen Andersson, som är äppelodlare och ägare av Källagården, berättar hur gårdens då arrenderade marker under några månader blev inspelningsplats när en av Astrid Lindgrens välkända böcker skulle filmatiseras.
Sen hände det. Rätt som det var jag där, i Nangijala, i Körsbärsdalen.
Det var faktiskt en sen vinterdag. Min bror och jag, vi gick och klippte äppelträd här uppe i odlingarna som fanns på hela området här. Så såg vi en bil svänga upp nerifrån väg 9. Och utklävde då 4 män i långa rockar och stora brätten på hattarna. En av dem var Hasse Alfredsson och så var det 3 representanter från SF-film som ju sen stod för inspelningarna. Och de undrade då om det skulle vara möjligt att spela in scener av Bröderna Lejonhjärta här eftersom här var äppelträd och de skulle ha scener när de blommade och så vidare. Och det hade vi ju ingenting emot, men vi kunde ju inte säga ja till det eftersom det var ju kommunen som ägde marken. Så vi hänvisade dem ju dit. Och då vet jag att det var på nåder de fick spela in det, eftersom Äppelkriget hade ju drivit lite med kommunalpolitiken i den filmen, och detta var ju några år senare. Och det var på villkor att överhuvudtaget finns inte finnas några spår efter en filminspelning på platsen här när det var klart. Så att allt skulle jämnas med marken och grävas ner och så vidare.
Så nu ser man inga spår här?
Nej, det är bara backarna och träden, och de har blivit större som var runt Rutargården.
Hur är det att bo på så här filmiska marker?
Ja, det är väl ingenting som man tänker så där precis på. Det är en enormt vacker natur vi har, och det är väl, det ser man ju dagligen och njuter av.
När du själv såg Bröderna Lejonhjärta, hur tänkte du då?
Man såg det ju som en enormt fin film. Ja.
Och att se de marker där du själv går och arbetar varje dag?
Ja, klart, men oj, där kände man ju igen vissa scener och sådär. Bland annat när de då kom ridande genom mellan de gamla äppelträden som blommar för fullt.
Oh. Han lyfte upp mig på fjolar. Vi red genom körsbärsdalen och det var vita körsbärsblom överallt.
Och sen var det ju då med den här lilla så kallade gården, Rutargården, som de då hade byggt upp här under våren. Och det var 1976 som det här hände.
41 år sedan.
Ja, det är det kanske. Ja.
Men gården, var låg den?
Borta vid de ekarna som...
Ja, ja. Och det är jättevackert, böljande, grönt, ja, landskap. Det är både lite ljusgrönt och så kommer det lite mörkare, gröna stråk. Är det ljung, eller?
Det är lite ljung där uppe på de backarna, ja.
Tänker du dig att det här är paradiset som det skulle föreställa lite grann?
Ja, varför inte?
Långa rader med olika äppelsorter. Ingrid Marie, Signe Tillich, Discovery och Frida växer idag på markerna runt Källargården. Och 1976 när filmen spelades in, då fanns det ännu mer äppelodlingar kring gården. Det finns också mycket vilda körsbärsträd, så det är inte svårt att förstå varför man valde att förlägga många av scenerna till filmatiseringen av Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta hit. Och vi går upp för en slänt för att titta ner över platsen där Bröderna Lejonhjärtas ryttaregård byggdes upp för några hektiska månader då filmen spelades in. Det är inte direkt platt här. Kunde man verkligen få upp ett hus i de här backarna?
Ska vi se här.
Var det där nere som husen stod? Du visar, ja, bilder här också.
Det huset som var så att säga stallet, ja, det låg där i där solen skiner. Framför den rätt stora eken, den som är lite längre borta. Och den, ja, det förändrar sig på 40 år.
Ja. Och de här husen, om vi tittar på bilder då, de är vitkalkade med fina vasstak.
Ja.
Och härliga dörrar. De ser väldigt gamla ut.
Ja, de byggdes ihop av halmbålar som man sprutade cement på. Och sen så var det ju riktigt vasstak som takläggare la då här. Och sen kan man ju nämna att själva både fönster och dörrar, beslagen på dem, hade gamla smen Hilmar Andersson, handsmitt, som fanns i byn där på den tiden.
Så det var noga med detaljerna?
Det var verkligen noga att det skulle se gammalt och fint ut. Jag kommer ihåg någon gång man kom ner till smedjan och skulle ha gjort något, så stod han och höll på att smida de här beslagen och sånt där.
Och så är det äppelträd här bakom som blommar, men nu så ser man ett stort fält med ärtor då, foderärtor.
Ja. Här har de gamla träden har varit nersågade en gång, om det har varit nyare träd än odling en gång som har sen röjts den också.
Men här genom de äppelodlingarna som då numera är ett ärtfält, där kom Jonathan och Skorpan ridande på sina hästar.
Ja, precis.
Här ser man ju då att det är en väldig blomning på träden.
Ja.
Och det var viktigt det här med blomningen.
Ja, det var ju antagligen bland annat därför som man valde den här platsen. Här växte ju och växer fortfarande mycket vilda körsbärsträd som blommar. Och de blommar ju då innan äppelträden. Det går lite omlåt. Det gjorde ju att man fick lite längre tid på sig att spela in olika scener.
Och där fick ni hjälpa till lite så att det skulle se väldigt blommigt ut.
Jag kommer ihåg när de bad om hjälp då, de här scenarbetarna. Och det var väl vid några tillfällen man åkte runt med traktorn på kvällen och hjälpte till och såg ner toppar och stora grenar med körsbärsblommor på som de skulle ha och placera ut här för en del scener. Och växer sådana träd mycket även idag, va? Därför kallar vi det också fortfarande för Körsbärsdalen här.
Ja, vi står högst upp på en av Brösarps backars många kullar och tittar ner på platsen där solen hittat sin väg in mellan de skuggande höga ekarna. Med hjälp av stora foton som Jörgen Andersson tagit med sig och som han har sparat sedan inspelningarna så visar han exakt hur miljön såg ut då. Och framför den vittrappade gården, byggd av halmbalar sprutade med cement, ser det ut som en mycket gammal kullerstensgård där ogräs tittar upp mellan de rundade stenarna.
De hade till hjälp en åkare här från Ravlunda som körde med sin lastmaskin och jag gick och kastade i stenar från olika ställen här som de skulle ha till att bygga upp det här med. Så det är kul att ha varit med om.
Det måste varit en annorlunda vår och sommar.
Ja, de kom ju ut rätt tidigt här, en hel del av de som jobbar med det som scenarbetare. De tyckte det var ju fantastiskt fint och de låg och solade sig här när vårsolen började bränna. Men sen fick de ju mer och mer bråttom efterhand som tiden gick. Och även om de frågade var och varannan dag när äppelträdet skulle börja blomma. Vilket kan vara lite svårt att säga när man är någon månad innan de sätter igång. Men till slut så blev det ju så att de kunde ta en del scener. Men någon scen hann de inte riktigt med utan de fick ha hjälp av en del skolbarn och skolklass i Brösarps skola och sätta i lite plastblommor i lite träd och grenar för att få allt som de ville ha det.
Så då blev skolbarnen också inblandade i bröderna Lejonhjärta?
Det var så inblandade, ja.
När man tittar på kullerstenarna så ser det ut som det är fullt med ogräs emellan, eller gräs emellan också.
Ja, så ser det oftast ut på en kullerstensgård.
Men hur fick de till det, om det var alldeles nylagt?
Ja, men det har de ju nu petat ihop lite grästuvor och tryckt ner emellan, så att det är väl gjort.
Kommer du ihåg om du själv blev förvånad över det sätt de jobbade på?
Nej, det var väl snarare det här med att jag tyckte det verkade väldigt nästan till att ta i, men man byggde husen utav halmbålar och sen hade jättestora kompressorer och sprutade betong på. Och för att hinna bli färdiga kommer jag ihåg att de fick hålla på ibland både natt och dag för att få det klart till slut.
Mm. Nu går vi vidare här på backarna. Det är uppåt eller neråt hela tiden. Det är inte mycket platt.
Nej. Här uppe på krönet på denna backen här hade man då byggt upp kulisserna av det här huset som Sofia, som hon heter i filmen, bodde. Men det var bara ena sidan av huset som fanns. Ja.
Resten var tomt? Eller det var ingenting bakom?
Det var ingenting där. Och det var ju buskaget som man ser i nordväst där det fanns inte så mycket av det där, så att det var ju bakgrunden var Brösarps norra backar där.
Man ser backarna skymta genom träden. Ja. Och sen är det något som blommar väldigt mycket nu. Vad är det för något träd?
Det är hagtornsbuskar eller träd.
Är du glad att det blev Körsbärsdalen och inte Törnrosdalen?
Jo, det kan man väl säga. Det låter ju trevligare. Även om man växer lite slån som är ganska törniga och haggtorn som drar sig piggar på sig är ju övervägande delen körsbärsträd som är enormt fina när de blommar på våren. Jag vet ju att man spelar in på många olika platser. Och Katlas grotta var väl bland annat Kiviksgraven, om jag inte minns fel. Där hon kom utifrån. Men här uppe vid Drakamöllen på Heden där var ju ett slag med brinnande enbuskar och sånt. Och det var ju där som idag är ett naturreservat. Så det hade kanske inte varit så lätt att få till stånd och vara och jobba där.
Men på 70-talet gick det?
Det var ju alla sådana här grejer. Det var ju inte alls de restriktioner som det är idag när det gäller naturen.
Och så blev ni bjudna på premiärfest när den var klar?
Ja, och det var ju jättekul att få vara med på filmpremiären. Det var inne i Malmö, men visade den då för första gången. Så att där var man ju speciellt inbjuden.
Hur ofta ser du Bröderna Lejonhjärta?
Man har ju sett den några gånger genom årens tid och den är lika bra fortfarande, tycker jag.
Och sen stod vi där på slottningen ner mot ån och höll i varann. Det blev precis så tokiga, så glada var vi. Vi rullade runt där på slänten. Och rätt som det var trillade vi.
Titta, jag kan simma!
Det är klart att du kan simma. Du är Nangijala nu.
Och sist hörde vi en liten illustration från ljudboken med skådespelarnas egna röster ur Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgren har också själv läst in sin bok om Bröderna Lejonhjärta och filmen har syntolkats på filmfestivalen Blick i Göteborg 2013. Även en musikalföreställning i Kristianstad av berättelsen har syntolkats här om året. Och det här reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.
Vi har en annons om nya syntolkade programpunkter på Sommarscen Malmö. Nu är det en scenföreställning och tre filmer som inbokade som syntolkade på Sommarscen Malmö. Välkommen att hänga på, oavsett om du bor i Malmö eller inte. La La Land ges den 21 juli. Det är en amerikansk, musikalisk och romantisk komedi som belönades med hela 6 Oscars. Och Min mammas dotter den 22 juli, en humoristisk monolog med Maria Nora som blandar imitationer och humor med dans, boxning och Beyoncé. Och så Patterson den 28 juli, ett amerikanskt independence-drama där för övrigt hunden Marvin, som har en avgörande roll, fick pris för sin insats på filmfestivalen i Cannes. Och så Mabas den 5 augusti, en arabisk dramakomedi där en libanesisk borgmästarfru väntar besök av sin dotter och hennes fästman med familj. När hon dyker upp inser hon att svärsonens familj är från Syrien, vilket inte tas väl emot. Samtliga 4 programpunkter syntolkas av Helena Frank. I den arabiskspråkiga filmen läser hon upp textremsan också. Och det gör hon även på de amerikanska filmerna, om önskemål finns. Vill du också få syntolkning på något av dessa 4 arrangemang? Anmäl dig till Sommarscen senast klockan 12 dagen före respektive programpunkt. Då får du också alla praktiska uppgifter som tidpunkt och adress. Helena Frank eller Sommarscens personal möter givetvis upp på adressen. Och ta gärna med fika och något att sitta på. Vill du önska syntolkning på andra programpunkter så kontaktar du Sommarscen minst 2 veckor innan evenemanget äger rum. Alla Sommarscens föreställningar är utomhus och kostar inget. För anmälan, frågor och önskemål har Sommarscen telefon 040 34 48 82 och e-postadressen sommarscen@malmo.se. Hela programmet finns på hemsidan sommarscen.se eller så kan du beställa inläst av Skånes taltidning. Information kan man också hitta på Ordvärldens hemsida. Adressen är ordvarden.se och på Ordvärldens Facebook-sida. Välkommen hälsar Sommarscen Malmö.
Evenemangstips. Drop-in-guidningar anordnas dagligen 13.00 och 15.15 till och med 30 augusti på Fredriksdals friluftsmuseum och botaniska trädgård i Helsingborg. Det är olika teman, till exempel besök i stadskvarteren eller den landskapsbotaniska trädgården. Den 16 augusti 18.00 anordnas dessutom en väldoftande kryddvandring med start 18.00 i huvudentrén och 23 augusti 18.00 blir det en dramatiserad visning i stadskvarteren med start 18.00 vid Hedströms diversehandel inne på området. Guidningarna ingår i entrépriset som är 70 kronor och mer information finns att hämta på Fredriksdals telefon 042 10 45 00.
Imorgon lördag den 15 juli samt lördagarna 22 juli och 5 augusti spelar Change of Mind på fiskerestaurangen Hamnens hörna som ligger på Hamnplan i Borstahusen. Det är öppet till klockan 21 och information om konserttider finns på telefon 0418 249 15.
Sveriges största marknad, även känd från Fritjof Nilsson Piratens Bombi Mitt, det är Kiviks marknad det. Start i år 17 juli, avslutning 19 juli. Öppettiderna är måndag 15-01, tisdag 10-01 och onsdag 10-17.
Tisdagarna 18 och 25 juli samt 1-8 augusti mellan 18.30 och 19.15 är det gratis utomhusyoga vid parkeringen vid Lillolas väg i Borstahusen.
Onsdagarna 19 och 26 juli samt fredagarna 21 och 28 juli plus den 4, 11, 18 och 25 augusti alltid mellan 19 och 21 är det trubaduraftnar på hotell Ringsjöstrand, Brovägen 2 i Hörby.
På en klassisk dansbana, nämligen Rotundan vid Trollsjön i Eslöv, är det danskvällar den 19 och 26 juli samt den 2 och 9 augusti mellan 18.30 och 22.
Vi har tidigare berättat om teaterföreställningen Utdrivningen med bror Tommy Borgström som spelas på Klostret i Ystad i sommar. Temat är klostrets historia och hur gråbrödramunkarna drevs ut efter reformationen. Intresset är så stort att extra föreställningar har satts in 25 juli samt 2 och 9 augusti 19.00 alla dagarna. Biljettbokningen har telefon 0411 57 72 86. Biljettpriset är 180 kronor och medlemmar i Ystads fornminnesförening kommer in en 20 billigare.
Årets Landskrona-karneval äger rum den 27 till 29 juli. Rådhustorget, Kasernplan och Slottscaféet är några av platserna där det blir underhållning och aktiviteter. Den traditionella sambakarnevalen går genom stan mellan klockan 15 och 17 på lördagen den 29. Starten sker vid Folkets hus och mål är vid konsthallen. Bland årets artister finns Gunhild Karling med band på Kasernplan på torsdagen klockan 21.45. Panda da Panda på Rådhustorget också torsdag vid midnatt. I Real som kommer dit fredagen 21.30 samt Mariette som uppträder på Rådhustorget på lördagen den 29 juli 19.30. Turistbyrån i Landskrona har mer information.
Och på Limhamn i Malmö är hamnfestival 27 till 30 juli. Redan första festivaldagen den 27 blir det karnevalståg som avgår från RF Bergs plats mellan Malmborgs och Villis. Samling sker 17 och avmarsch 17.30 till Småbåtshamnen där det är program dessutom alla festivaldagar. Även i Fiskehamnen blir det många programpunkter. Några exempel. Småbåtshamnen fredag 14.00. Small Trees med rötter i engelsk folkmusik spelar. Och 18.00 uppträder Tåbkören. Lördag 17.00 och söndag 16.30 blir det en fartfylld musikresa med Karin Frid. Och på lördagen 20.30 spelar Buckaroos. Allt alltså i Småbåtshamnen. I Fiskehamnen leder författaren Fredrik Ekelund författarsamtal fredag 17.00 med poeten, litteraturkritiken och journalisten Henrik Nilsson och lördag 17.00 med den malmökritiske journalisten och författaren Lars Åberg, för att nu nämna något av programmet. Det säljs också mat, butiker håller öppet och det förekommer ambulerande musik. Arrangörerna nås på telefon 0760 10 44 05.
Det blir jazzmusik i Östra Torps kyrka på Smygestrandväg i Smygehamn när den engelska New Orleans-legendaren Sammy Remington tillsammans med sitt band spelar den 28 juli klockan 19.30. Biljetterna, som kostar 195 kronor, kan köpas bland annat på turistbyrån i Trelleborg.
Smyge visfestival äger rum på Smygehus havsbadsterrass också den 28 juli. Uppträder med start 19.00 gör Naomi Vie, Glimra och Bengt Sänd i nu nämnd ordning och med plats däremellan för skånsk allsång 20.00. Insläpp sker från 17 och buffé från 18.00. Med mat kostar det 425 kronor och en barbiljett går lös på 175 kronor. Bokning sker på telefon 0410 50 300.
Få lär väl drömma om vinter just nu, men biljettförsäljningen är igång till evenemang långt fram i tiden. Till exempel så återkommer Kristianstads teaters populära Ages of Rock nu som krogshow på Södra kasern på Västra Storgatan 51. Och det är december som det är dags för showmiddag och efterföljande musik med DJs. Speldagarna är den 1, 2, 8 och 9 december klockan 19 till 22. Kristianstads turistbyrå och Nortic säljer biljetterna som kostar 666 kronor.
I Falsterbo är det sandskulpturtävling på stranden den 30 juli. Anmäler sig gör man mellan klockan 12 till 13 samma dag och det kostar 40 kronor per lag att delta. Och ett lag kan bestå av en eller flera deltagare. Klockan 15 avslutas tävlingen och 16.00 är det prisutdelning.
Ales Stenar i Kosseberga är efter 20 års uppehåll åter plats för sommarkonserter. Den 5 augusti klockan 17 ges plats för Emil Jensen, Sara Riedel och ledamoten av Svenska Akademin, poeten Kristina Lugn. Insläpp sker 15.30. Uppträdarna börjar klockan 17 och sluttiden är satt till 20.00. Egen picknick välkomnas, det finns nämligen ingen servering på plats. Och Ticketmaster säljer biljetterna som kostar 370 kronor.
After work med samtal på hög nivå, det vill säga under bar himmel på ett tak, anordnas i Lund med start 9 augusti. Platsen är Hypoteket, snett emot domkyrkan på Kyrkogatan 13. Det är journalisten Cecilia Nebel som fyra onsdagskvällar kommer att samtala med följande personer. 9 augusti trumpetaren Håkan Hardenberger. 16 augusti stjärnkocken Jan Boris Möller. 23 augusti författaren Katarina Massetti och slutligen 30 augusti då komikern och sjukhusclownen Eva Westerling tjuvstartar Lund Comedy Festival. Insläppet börjar 17.00, samtalsstarten är 18.30 och biljettpriset som är 395 kronor inbegriper sommarmat och ett glas vin. Bokning sker på telefon 0731 50 75 55.
Skånsk humorkväll med ståupparna Sebastian Andersson, Kristoffer Appelqvist, Adam Malmberg och Petrina Solange blir det på Parken i Trelleborg den 29 september klockan 19. Biljetterna kostar 325 kronor och säljs bland annat hos Söderslätts bok och papper på Algatan 50 i Trelleborg. De har telefonen 0410 100 11. Soppbuffé för 95 kronor bokas på restaurangens telefon 0734 40 30 77.
Biljettinformation. Ticketmaster telefon 077 170 7070. Kristianstad turistbyrå 044 13 53 35. Nortic 0455 61 97 05. Landskrona turistbyrå 0418 47 30 00 och Trelleborgs turistbyrå 0410 73 33 20.
kalendern. Årets 29:e vecka tar sin början måndag den 17 juli. Då det gått precis 300 år sedan ett av världens mest kända musikstycken, Georg Friedrich Händels Water Music, eller vattenmusik, uruppfördes från en prom på floden Themsen i England. Publiken, bland dem en förtjust kung Georg den första, avnjöt konserten från en annan prom. Denna dag fyllde Solveig Ternström 80 år, skådespelare, centerpolitiker och regissör med mera. Hennes självbiografiska dagbok 2008-2014 finns inläst som talbok. 70 levnadsår har passerat för Camilla Parker Bowles, gift med den brittiske kronprinsen Charles. Och svensk folkpensionsålder, 65 år, uppnås av den amerikanske skådespelaren David Hasselhoff, som även haft en svensk talkshow i TV3. Och skådespelaren, sångerskan med mera Regina Lund blir 50 år. Och Bruno kan fira namnsdag.
Tisdag den 18 juli har Fredrik och Fritz namnsdag. Och eftersom den sydafrikanske frihetskämpen och senare presidenten Nelson Mandela föddes detta datum för 99 år sedan, valde FN att kalla den 18 juli för Mandelas minnesdag. Nelson Mandela gick bort 2013. Och 200 år har gått sedan den engelska författaren Jane Austen gick ur tiden 41 år gammal. Austens litterära berömmelse var begränsad under hennes livstid, men annat blev det efter hennes död. Och två sekel senare fortsätter känsla och förnuft, stolthet och fördom och andra av hennes titlar att fängsla. Som talböcker finns de inlästa både på originalspråk och på svenska. Och 50 år fyller den amerikanska actionskådisen Mark Sinclair Vincent, eller Vin Diesel, som har kalendern fulltecknad med roller fram till 2021.
Onsdag den 19 juli inleds fruntimmersveckan, som kallas så för att den innehåller 6 kvinnonamn i rad. Sara är först ut. Samma dag fyller skribenten, författare med mera Jan Myrdal 90 år. Han har skrivit både strålande barndomsskildringar och försvarat fatvan mot Salman Rushdie, Pol Potts mördarregim i Kambodja och den kinesiska regimens nedslag mot protesterna på Himmelska fridens torg 1989.
Torsdag den 20 juli har Margareta och Greta namnsdag. I Colombia är det nationaldag och 2 år har gått sedan USA och Kuba återupprättade fullständiga diplomatiska relationer. Och trots att Trump-administrationen återinfört en del restriktioner mot Kuba som avskaffades under president Obama, fortsätter USA att hålla sin ambassad i Havana öppen. 70 år, det fyller Carlos Santana, frontfigur i bandet som bär hans namn. Och 50 fyller här hemma tv-personligheten och författaren Agneta Sjödin.
Fredag 21 juli är Johannas namnsdag och i Belgien firas nationaldag. 110 år har gått sedan en av 1900-talets stora svenska skådespelare skådade dagens ljus, nämligen Georg Rydeberg, som avled 1983. En av hans mest kända roller var i filmen Dr. Glas 1942, efter Hjalmar Söderbergs roman med samma namn. Och den finns som talbok och i punktskrift. Mellan 1977 och 1982 läste Rydeberg Tennysons dikt Nyårsklockan före tolvslaget på nyårsafton i tv-sändning från Skansen i Stockholm. Och så fyller Socialdemokraternas partiledare, statsminister Stefan Löfven, 60 år. Senare i månaden väntas han besöka Frankrike på inbjudan av president Macron. På agendan då står bland annat försvarsfrågor. Och i november ska Macron närvara vid ett informellt EU-toppmöte i Göteborg om rättvisa jobb och tillväxt. Regeringen hoppas på att göra arbetsmarknadspolitik till en viktig gemensam EU-fråga.
Och lördag den 22 juli är det namnsdag för Magdalena och Madeleine. Detta datum 2011 drabbades Norge av det terrorattentat då Anders Behring Breivik först utlöste en bilbomb i Oslos regeringskvarter och därefter sköt ihjäl närmare 70 ungdomar på ett socialdemokratiskt sommarläger på ön Utöja. Det var också detta datum 1942 som Warszawa-gettot började tömmas på judar som sändes till utrotningslägret Treblinka. Mellan 700 000 och 1,2 miljoner mördades där. Östtimor går till val och skidåkaren Charlotte Kalla fyller 30.
Söndag 23 juli har Emma och Emmy namnsdag och Egypten nationaldag. I Kristianstad är det dags för kraftsporttävlingar, nämligen Strongman SM. Denna dag tävlar damerna medan herrarna har sin tävlingsomgång söndagen därpå. 50 år fyller Titiyo Yah, född i Stockholm. Som artist heter hon bara Titiyo. Och en av hennes största hits är Talking to the Man in the Moon från genombrottsåret 1989. Och så firar även den tidigare tonårsidolen, artisten och skådespelaren David Essex i England sin födelsedag. Han blir 70.
Anslagstavlan för hela Skåne inleds med meddelanden från synenheten. Tre av deras vuxenmottagningar kommer att ha ändrade öppettider nu under sommaren. Synenheten Malmö kommer att under vecka 29-31, alltså 17 juli till 4 augusti, att ha förändrade drop-in-tider. Drop-in-tider dessa veckor är måndag mellan 14 och 15 och fredag mellan 11 och 12. Synenheten i Lund har förändrade drop-in-tider vecka 29 och vecka 31. Det innebär att 17 till 21 juli har man drop-in måndag mellan 13 och 15 och fredagar som vanligt drop-in 9 till 12. 31 juli till 4 augusti är det drop-in måndag 13 till 15 och inget drop-in på fredagen utan man hänvisar till Malmö som har drop-in 11 till 12. Och 24 till 28 juli har synenheten i Lund stängt. Drop-in och akuta ärenden hänvisas denna vecka till synenheten Malmö eller Helsingborg. Och synenheten Kristianstad har stängt veckorna 29 till 30. Drop-in och akuta ärenden hänvisas dessa veckor till synenheten i Malmö eller Helsingborg. Och synenheten Kristianstad har ändrat drop-in-tid vecka 31 och har då drop-in tisdagen mellan 14 och 15.
SRF Ängelholm Båstad bjuder in alla som är medlemmar i SRF till en syntolkad föreställning av sommarkomedin Tre damer i leken. Detta torsdag den 27 juli klockan 19 i Hembygdsparken, Torslundsgatan 13 i Ängelholm. Missa inte denna otroligt roliga föreställning som görs av Tulla teatern och syntolkas av Syntolkning nu. Pris 200 kronor per person för medlemmar i SRF Ängelholm Båstad och övriga 280 kronor per person. Är du medlem i någon annan lokalförening i Skåne får du reseersättning av SRF Skåne. Kvitton ska vara inne senast 3 månader efter arrangemanget. Och alla som vill med ska anmäla sig till Eva-Lena Lindell. Telefon 070-665-4373 eller via e-post till 0431.430917@telia.com och då senast måndag den 17 juli. Vi samlas vid biljettkiosken klockan 18. Troligtvis får vi träffa artisterna innan precis som förra året. Vi har bokat 25 platser längst fram, så först till kvarn gäller. Vi ses!
SRF Skåne vill redan nu berätta att de i höst kommer att arrangera en matlagningskurs med Maria Nilsson, före detta syninstruktör i Kristianstad, som kursledare. Kursen ska hållas vid 4 tillfällen i Slättängsskolans hemkunskapssal i Kristianstad. Iris hjälpmedel kommer en av gångerna för att visa hjälpmedel som passar köket och gör det enklare att klara matlagningen. Vi ska lära oss hur man enkelt klarar att leta upp recept, skriva handlingslista, söka extra priser och det som en fördjupning vid ett av tillfällena. Syftet med kursen är att du som kanske är ovan behöver lära dig lite nya sätt att arbeta, att byta erfarenheter eller helt enkelt bli inspirerad. Och vi hoppas att detta är något som kan intressera dig. Inbjudan till kursen kommer i början av augusti då vårt kansli haft semester. Skön sommar önskar SRF Skånes arbetsgrupp för rehabilitering.
Den lokala delen av anslagstavlan innehåller meddelanden från SRF-föreningarna i Hässleholm, Perstorp, Örkeljunga, Kristianstad, Bromölla, Lundabygden, Osby, oss och synskadades vänner i Eslöv, Hör och Hörby. SRF Hässleholm Perstorp Örkelljunga välkomnar först av allt till en härlig båtutfärd söndag den 20 augusti med önskan om vackert väder. Vi tar oss med buss till sjön Immeln och på båten äter vi en god måltid. Buss går från Stjärnhuset på Kaptensgatan 10 klockan 10.45 och Kyrkskolan på Södra Sandgatan 2 cirka 10.50. Och vi är tillbaka i Hässleholm cirka 15.45. Dessa rätter går att välja på. Vildfärsbiffar med gelé och inlagd gurka. Varmrökt lax med romsås. Vegetariska biffar med gelé och inlagd gurka. Potatis, sallad och bröd samt kaffe och kaka ingår också. Berätta vad du vill äta vid anmälan. Priset är endast 200 kronor för medlemmar. Föreningen subventionerar maten med drygt 200 kronor. Och vi står även för busskostnaden. Priset är bindande efter sista anmälningsdag. Detta gäller inte om du blir sjuk. Ta gärna med en vän eller ledsagare. Anmäl dig senast torsdag den 20 juli till Ingegärd Nilsson, telefon 0451 803 61, eller till Anna-Lena Pekkele, telefon 0451 231 01. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
SRF Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till korvgrillning på 20 Kull onsdag 2 augusti mellan 12 och 16. Det blir korv med bröd, dryck, kaffe och kaka. Underhållning under eftermiddagen. Anmälan senast fredag 28 juli till Britt-Marie 0456 27099 eller 0707 25 32 37. Eller till Kristina 044 541 14 eller 0706 35 41 14. Välkommen till en trevlig eftermiddag.
SRF Lundabygden bjuder in till en SRF-träff den 24 juli. Värdarna Yvonne Rexlid och Conny kommer att bjuda på något från grillen ute på gården utanför föreningslokalen. Det är alltså den 24 juli mellan klockan 13.30 och 16 på Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. Blir vädret inte det vi hoppas får det bli korv med bröd inne i föreningslokalen. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan gör du senast fredag den 21 juli till telefonsvararen. Telefon 046 211 06 74. Välkommen.
SRF Osby inbjuder till eftermiddagsutfärd, en guidad båttur på Vittsjön. Vi åker ut med en båt som tar cirka 25 personer och rundturen tar ungefär 2 timmar. Vi serveras kaffe och kakor ombord. Datum 3 augusti, samling vid Ekebo Fabriksgatan 7, Osby 13.00. Och där åker vi gemensamt i buss till Vittsjö. Vi beräknas vara tillbaka i Osby 16.30. Kostnad 100 kronor per person. Anmäl dig om du vill åka med till Kerstin 0479 10490 senast onsdag den 26 juli. Och SRF Osby inbjuder också till medlemsmöte fredag 1 september 14.30. Ekebo Fabriksgatan 7 i Osby är platsen. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar och underhållning av 3G, goa glada gräbbor. Kostnad 20 kronor per person. Anmäl om du kommer till Kerstin senast fredag 25 augusti. Varmt välkomna, styrelsen.
Synskadades vänner i Eslöv, Hör och Hörby inbjuder synskadade i Eslöv, Hör och Hörby till en utflykt till Blekinge den 9 augusti. Avfärd sker från Föreningstorget klockan 7.30, åter i Eslöv 18.45. Sista anmälningsdag är 30 juli. Svar till Birgitta, telefon 0413 541 333. Eller Folke 0413 612 09. Hälsar styrelsen. Och där var det dags att dra ett streck för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer nästa fredag den 21 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!